Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi av Maria Rashidi. Född 1956, är en svensk-iransk kvinnoraktivist och författare. Efter att ha överlevt en syrattack 1997 grundade hon organisationen Kvinnors Rätt som stödjer utsatta kvinnor och motverkar hedersrelaterade våld. Idag har vi en expert, jag skulle betona expert på hedersrelaterade våld. Välkommen Maria!
Tack så mycket, tack!
Tack för att du kom till oss. Det är jättemycket frågor. Jag har googlat upp dig och samlat på mig lite frågor. Idag vi kommer att diskutera med dig din resa i Sverige.
Mm.
Bland annat, vad fick dig eller din familj att ta beslutet att flytta till Sverige?
Tackar så mycket.
Tack.
Det var, du vet, efter islamiska revolutionen i Iran, så det passade inte mig eller min familj.
Ja.
För att det var religionen som tog över landet och förstörde direkt. Många blev avrättade, många flydde från landet.
Vilket år var det?
1979 blev det revolution. Det var precis samma år jag gifte mig.
Okej.
Okay. Mm. Och jag gifte mig med en man. I början han var liberal, vanligt, modern, modeföljare. Men så många miljoner iranier, de blev religiösa direkt efter revolutionen.
Mm.
Och efter, det hade inte gått ens ett år sedan kriget mellan Iran och Irak började.
Mm.
Jag var nygift och sen fick jag några barn, tre barn.
Mm.
Men kriget fortsatte, vi trodde att kriget skulle ta slut.
Ja.
Ett, två, tre år, men det tog 8 år.
Okay.
Och livet blev svårare och svårare. Vi bodde på södra, jag kom från södra Iran.
Mm.
Och då var vi tvungna att fly från ena stad till andra stad, från byar till berger, för att gömma oss av kriget, bomber, raketer som kom från Irak.
Okej. Okay.
7 stycken av mina anhöriga, min faster och deras barn och kusiner dog av de här raketerna som kom direkt från Irak till Iran.
Okay.
Så dels på grund av kriget, dels på grund av att jag klarade inte av den här regimen.
Mm.
Jag var motstånd mot regimen. Tvärt emot mig, min exman blev det anhängare till regimen.
Okay.
Och det började en jättestor klyfta mellan mig och han på loppet 8 år.
Okay.
Att han ville att jag ska bära slöja. Jag stod emot det. Han ville att jag ska klä mig som de vill.
Mm.
Det blev vi och dem.
Okay.
Och då kämpade vi, eller jag kämpade för att vi skulle fly. Det var inte mitt land längre.
Så du kände dig främmande?
Helt och hållet.
Okay.
På gator och torg, överallt. Det var mullor, det var moralpoliser som bevakade oss, varnade oss. Och jag jobbade som lärare i början.
Mm.
Jag sa upp mig för att jag klarade inte av att följa deras regler.
Okay.
Kläder, smink, hur du talar, vilket sätt du beter dig. Allt det här var under kontroll.
Mm.
Och det fick mig att fundera, vi måste flytta. Och i och med att mina syskon, 3 syskon hade tidigare flytt från Iran, allt var på grund av regimen.
Mm.
Mina anhöriga var motstånd till regimen och flydde från att bli avrättad.
Mm.
Då fick jag hjälp av mina syskon, 2 bröder och en syster som bodde här tidigare.
Okay.
De hjälpte mig att jag smugglade in mig till Sverige.
Okej, på vilken väg?
Det är inte bra att berätta.
Nej, du behöver inte.
Det var via smuggling.
Men hur mycket tid tog det för att komma hit?
Det gick fort. Jag fick visum till andra länder och sen kom till Sverige.
Okej, ja.
Mm.
Ja.
Det var inte så att jag bodde eller jag levde i andra länder. Det gick ganska fort, men i alla fall jag fick visum till, jag smugglade in i Sverige.
Mm.
Och vid den tiden, det var krig och Sverige tog emot oss med öppen famn för att de visste hur regimen har blivit, hur människor lever, vilken helvete folk levde i. Så vi var verkligen välkomna, jag och mina barn. Och inom 1,5 år fick jag uppehållstillstånd.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Perfekt. Men hur, på den tiden, hur såg du på Sverige innan du kom hit? Och stämde den bilden överens med verkligheten?
Ja, det här är väldigt, väldigt bra fråga faktiskt. Tack för det. Alltså i början, Sverige var helt annorlunda. Jag pratar om 35-6 år sedan.
Ja.
Det var helt annorlunda. Min dröm alltid var att studera, utbilda mig och ha ett bra jobb.
Okay.
Det var därför första veckan jag kom till Sverige och började läsa svenska och det gick ganska fort. Jag ville bli som kvinnor. Alltså jag upplevde islamisterna i Iran.
Du ville bli svensk?
Jag ville bli fri.
Fri, inte svensk?
Inte svensk. Bra. Jag ville bli fri som svenska kvinnor var fria. Jag såg att man går till jobbet med en ryggsäck och jeans och ingen kontrollerar, inga moralpoliser, ingenting. Så man var helt fri och det fanns nästan inga kvinnor eller flickor med slöja, som värde slöja. Och det jag som hade upplevt 8 år i islamisterna, så var paradiset som jag önskade. Det var min paradis, Sverige blev min paradis. Jag tänkte att jag studerar och min dröm var att bli barnmorska.
Men vilka var de största utmaningarna du mötte som nyanländ i Sverige?
Faktiskt, tvärt emot många andra. Jag tyckte att Sverige tog emot mig mycket, mycket positivt. Och det var därför jag hade positiv bild tidigare också från mina syskon som bodde här.
Okay.
Så därför, jag såg ingen negativ. Jag tyckte att det var väldigt bra. Jag fick möjlighet att studera, börja läsa SFI direkt och börja jobba. Och sen så efter 1,5 år kom min exman. Då var min man.
Ja, vilket år var det?
Det var 1988, december. Jag kommer ihåg det var 18 december 88. Han landade i Sverige. Men för mig Sverige var en paradis.
Men kunde du svenska språket innan han kom?
Nej, han kunde inte.
Menar du du? Kunde du?
Lite? Ja, jag blev hans tolk överallt.
Perfekt. Men hur viktig var språkinlärningen för din känsla av tillhörighet och möjligheten att bygga ett nytt liv?
Det är nyckel. Det är nyckeln till ny värld. Utan att kunna språket, man kan inte integrera sig. Man kan inte arbeta. Man kan inte omgås med svenskarna. Då blir man mycket isolerad i olika förorter. Och jag var emot
Sönda,
det.
Ja.
Så det är därför för mig blev ett bra land. Fritt land och jag kunde göra precis vad jag vill. Och fostra mina barn precis hur jag vill. Men helvetet började när min exman landade i Sverige.
Okay.
För honom blev det precis tvärtom.
Ja, självklart. Han kände sig utanför.
Precis. Han tyckte att det här var helvete. Nej, han tyckte att det är helvete. Kvinnor styr mycket. Och han kunde inte svenska. Han var emot. Han försökte inte lära sig svenska. Så därför var jag överallt hans tolk.
Okay.
Och det var mot hans manlighet och hans patriarkala. Tankesätt.
Han var på fel land från början.
Exakt.
Ja. Men vad tycker du att Sverige gör bra när det gäller integration och vad kan förbättras?
Sverige har förändrats med tiden.
Jag håller med.
Otroligt mycket, tyvärr.
Ja.
Kriminaliteten har ökat. Kvinnoförtrycket har ökat. Hedersvåld har ökat eller har kommit till Sverige sedan 20-25 år tillbaka.
Okay.
Och det kräver jättemycket att kunna förebygga allt det där.
Absolut.
Men det för att, du vet, Sverige har ett ansvar att ha tagit emot mig som flykting. Men jag har också ett ansvar att använda den här resursen för att integrera mig, för att arbeta, för att mina barn ska lyckas.
Absolut.
Så det är från både och. Sverige ger mig möjligheter. Mm. Jag måste ge Sverige chansen att hjälpa mig att bli integrerad. Alltså bli som hela samhället.
Man ska anpassa sig.
Precis.
Ta vara på det man får.
Exakt.
Absolut.
Men många gör inte.
Tyvärr, jag vet. Jag håller med.
Det är jättetråkigt. Mm. Alltså jag menar inte att svenska samhället som socialtjänst, som andra myndigheter, polis och andra myndigheter har inget ansvar. Jo, de har ansvar.
Mm.
Men vi som föräldrar, vi som nykomlingar har också ett ansvar att jobba för att bli ett i mängden. Inte som i en förort med bara mina landsmän och bara satellit tv inte förstå hur samhället funkar. Det är väldigt viktigt.
Man måste anstränga sig och bli en del av samhället.
Exakt.
Och vara och känna sig delaktig och vara delaktig. Man har du, när vi pratar om det här, det säger man lite om typ segregation, att man bor med sina landsmän och så. Men har du själv upplevt rasism eller diskriminering i Sverige? Och hur har det påverkat dig?
Diskriminering, rasism kan jag inte påstå att jag har sett. För att jag hade mycket öppen famn för att lära mig svenska. Och det hjälpte mig faktiskt att ta sig emot från svenskar.
Ja.
Och det var positivt på SFI.
Mm.
Jag var mycket nyfiken på allt och annat. Jag ville lära mig. Och det var där det hjälpte mig att komma närmare till det svenska samhället.
Mm.
Men att uppleva rasism, ja, lite små händelsen. Mm. På tunnelbanan någon gång. På båten när vi skulle till en båtresa. En vikingresa. Jag fick utskällning av några människor ja, som ville inte att vi skulle vara där, men
det ska var inte det vara där. Glada.
Precis, de tyckte att vi ska lämna landet.
Mm.
Men jag försökte att försvara mig själv, att men så där har jag upplevt lite grann, men inte mycket.
Men om jag uppfattade det rätt, så du var hungrig inte i magen, men hungrig för att lära dig nya saker, kulturen, koder, hur det funkar.
Precis,
och det är det som man inte ser i dagens Sverige. Tyvärr, vissa människor kan komma, men samtidigt de gör inget för att komma in på alla sätt.
Vad det är inte du? Bara de som är skyldiga i det här.
Mm.
Alltså människor som när man söker hjälp och kommer till ett annat land har sitt ansvar.
Ja.
Men myndigheterna har slarvat med det här, ser jag. Jag är i samhället, jag ser att många vill inte ens ta upp det här, många vill inte ens jobba med föräldrar. Alltså vi ser kriminalitet, ett exempel. Mm. Många kriminella på gatan, 10, 12, 14, 15-åriga pojkar som är kriminella.
Mm.
Det är väldigt, väldigt tragiskt och jättetråkigt.
Självklart.
Och vi skäller ut polisen, skolan, socialtjänsten och alla myndigheterna som är involverade i det här. Men det svenska samhället är lite försiktigt.
För försiktigt.
För försiktigt, som du säger. För att de tar inte upp föräldrarnas ansvar.
Nej.
Föräldrarna som sitter dag ut och dag in via tv och tittar på hemlandets
program
eller pratar bara på sitt språk.
Mm.
Eller tittar inte på nyheterna, vad hände idag på gatan, hur många unga blev skjutna.
Mm.
Eller idag till exempel hörde jag hur länge ska ett barn sitta vid skärmen och titta på sitt skärm? De här diskussionerna, jag som invandrare som sitter hemma och bara tittar på min tv, lokal tv, lär mig aldrig. Jag ser inte vad händer på gatan. Jag ser inte att pojkar går ut klockan 11-12 och kastar raketer eller grejer på andra. Eller skjuter varandra eller säljer knark på gatan. De här problemen finns utanför mitt hem. Det finns inte i mitt hem kanske.
Nej, det är sant.
Och därför kommer jag aldrig märka, kommer jag aldrig se min 12-åriga barn som kommer med en jättedyr jacka. Jag frågar aldrig, varifrån kommer det här jacka som är 10 000?
Mm.
Det ansvaret ligger hos både svenska samhället, myndigheter och jag som förälder.
Jättesjukt, det är sant. Men vilken roll spelar de här? Allt du säger är jätteintressant. Och sen när du pratar om hedersrelaterade brott eller våld. Verkligen, jag skulle uppskatta det om du accepterar och kommer tillbaka en annan gång. Och vi tar bara det här med våld, hedersrelaterade våld eller brott. Det är jätteintressant faktiskt.
Absolut, absolut.
Ja, tack för det. Men vilken roll spelar kulturkrockar, integrationen? I integrationen, och hur kan vi hantera den bättre?
Integration är den största steg när man invandrar sig till Sverige, till ett land. Man måste lära sig använda alla verktyg för att integrera sig i samhället.
Ja.
Först och främst är SFI, eller språket.
Språket, ja.
Och språket, det finns någonting som heter SFI, svenska för invandrare. Det funkar inte som förr. Yeah. Jag har varit på SFI-skolor många gånger föreläst. Och de har en stor del av hederskulturen, våld, därför att de själva ansvariga är okunniga. De skapar inte resurser för föräldrarna att lära sig språket, att prata om kriminalitet, att prata om frihet, integration, jämställdhet. De här punkterna tas nästan aldrig på SFI-skolor. Jag kommer ihåg förra året, för 2 år sedan, ringde en bekant till mig som nykomlig till Sverige. Han gick på SFI. Han sa, vi diskuterade mycket om Sverige och integration. Och så. Han sa, vet du Maria, idag fick vi sms från några klasskamrater, både kvinnor och män. Det finns vilken nackdel, man kan säga hur mycket som helst. Och han sa till mig att idag ingen har varit på lektionerna. Men varför? För att idag vi läraren ska prata om sexualitet. Okay. Prata om sex. Och vi vill inte, det är skam. Man ska inte prata om sex i skolan. Alltså så är det en tolkning. Eller när man ska prata om jämställdhet, kvinnors rättigheter. Många som kommer från patriarkala system, de accepterar, de gillar inte. Så därför de själva slutar skolan eller låter inte deras döttrar eller kvinnor gå i skolan. Det är också ett problem. Och därför vi har ansvar att pusha på de här kvinnorna, mest kvinnor, att gå i skolan. De sitter hemma, pappa eller mannen jobbar och hon lär sig ingenting. Hon förstår ingenting om svenska samhället, integration, språk, barn, ungdomar, kriminalitet. Hon lär sig inte. Så därför det händer mycket utanför föräldrarnas vetskap.
Men om vi går tillbaka till flytten, hur påverkade flytten till Sverige dig som kvinna och som mamma?
När jag kom till Sverige, alltså som sagt, jag såg Sverige som en paradis. De här tankarna har jag alltid med mig. Jag var så glad, jag såg att kvinnor är fria. De går till jobbet, de går till skolan, de är ute, de sitter inte hemma. Och då för mig som hade upplevt kvinnoförtrycket, kontrollen över min kropp, min sexualitet, min existens, mitt sätt att leva. Så det här var en jättebra möjlighet att utveckla mig som en individ. Så Sverige fick mig att lära känna en stor del av mina rättigheter.
Som du inte visste eller du kunde som inte praktisera innan.
Som jag hade. Jag kommer ihåg att jag sa till en klasskamrat, titta det finns inga moralpoliser här. Ingen kommer att tjata, syster, dra ner din slöja. Det här fick vi kvinnor som kommer åtminstone från Iran som jag har upplevt. Man såg hela tiden moralpoliser. Vi var så rädda för dem. De kom fram, antingen fick vi böter eller kallades till myndigheter eller fängelse. Så därför att jämföra Sverige med Iran, dåvarande Iran, då förstod jag att jag har hamnat på rätt ställe, både för mig och mina barns framtid.
Men vilka råd skulle du ge till andra som kommer till Sverige idag och vill integrera sig i samhället?
Första, som sagt, nyckel till integration är språket.
Ja.
När du har lärt dig språket, direkt måste du söka jobb. Arbete. gör att i samhället man lär sig jättemycket.
Mm.
Och när du har lärt dig om dig själv, om Sverige, hur det funkar, lagar, regler, samhället, sedvänjer, hur det funkar, då kommer det att påverka dig och dina barn. Då kommer du ha öppnare ögon. Vad gör mitt barn, min dotter, på son som är ute klockan 11-12 på kvällen? Så därför, det hjälper hela familjen. Man får mycket på köpet. Med integration, med språk och arbete.
Men när vi pratar om språket som vi kallar, eller kallas för SFI.
Ja.
Ibland det hjälper inte. Ibland vi säger nyckel är språket. Men ibland folk har nyckel, men ändå den nyckeln öppnar ingen dörr. Det betyder att vi måste jobba lite mer. För att en hel del människor lär sig på olika sätt. Vissa måste kolla eller titta på radio eller titta på tv. Mm. Vissa måste sitta på klassrum och så. Särskilt jag har träffat en hel del människor, särskilt de som kom lite äldre. Så det blir svårare att lära sig språket. Mm. Det är bättre att sätta dem direkt på praktik på deras jobb. De gör det i hemlandet och lära sig språket samtidigt. För att sitta i en bänk i skolan funkar inte.
Jag håller inte helt och hållet med dig. Därför att när du går i skolan, du läser grammatiken, du läser språket, ord, alltså svenska språket på ett bra sätt. Men om det skulle funka bra kanske halva dagen, 8 timmar, 4 timmar på morgonen man läser SFI, direkt går man till jobbet och jobbar 4 timmar också. Då är det 8 timmar som alla andra människor. Mm. På det sättet man kan hjälpa sig själv att bli integrerad i samhället. Med språket. Men dagens SFI, jag håller med dig, det funkar inte bra.
Nej.
Och på SFI, det har blivit som en moské. Som kvinnor och män sitter på olika plats.
Okay.
Ibland finns det gardin mellan dem,
wow,
kvinnor och män. De har klockan 12-1, en del går och ber.
Okay.
Alltså, SFI har förvandlat till en moské i Sverige. Inte alla, men många.
Okay.
Och SFI-lärarna är också från samma kultur, samma tradition. De låter inte eleverna utvecklas.
Okay.
Jag var på SFI, ja, det var Halmstad eller någonstans där. Glömmer, jag har varit i många städer. Jag sa till dem att när läraren kommer till klassrummet, det första som ska göra är att skriva telefonnummer på jourtelefoner om man blir utsatt för våld.
Mm.
Och frågar kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter. Alltså på det sättet.
Mm.
De här kvinnorna lär sig om jämställdhet, om kvinnors rättigheter. Om jag blir utsatt, var ska jag söka hjälp? Och jourtelefoner, man ska skriva på tavla eller ha det i skolan.
Det
för att många av de här kvinnorna är utsatta. De vet inte vad ska de ta vägen.
Mm.
Eller de vågar inte, vad ska de göra?
Mm.
Det är jätteviktigt att även på SFI, vi diskuterar om dina rättigheter. Du har rätt att klä dig som du vill. Du har rätt att välja din partner. Du har all rättigheter som alla andra kvinnor i Sverige.
Mm.
Och ge dem energi och pusha på dem att så här funkar i Sverige.
Mm.
Mm, och samtidigt, det hjälper också arbetet. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Självklart.
Att den här kvinnan känner att hon är självständig. Hon har handen i sin ficka och spendera sina pengar. Och därför hon behöver inte underordna och kuvas av sin man eller sin partner.
Okay. Men hur ser du på Sveriges framtid när det gäller mångfald, inkludering och jämlikhet?
Det har hänt jättemycket under de senaste åren. När Fadime Sahindal blev mördad av sin far.
Mm.
Alltså år 2002, januari 2002.
Jag bland de som har jobbat med det målet faktiskt. Jag jobbade på tingsrätten på den tiden.
Ja, jag har varit med många
säkerhetssal gånger. Säkerhetssal och hela
Första gången jag lyssnade på Fadime Sahindal, det var 20 november 2001.
Okej.
Okay. Jag blev så inspirerad av den här modiga kvinnan. Hon sa öppen, de ska mörda mig. De kommer att mörda mig. Men snälla. Hon vände sig till politikerna och polis. Och det var många, 200-300 personer lyssnat på henne i riksdagen. Hon sa, vänd inte ryggen mot invandrarflickor.
Ja.
Ja, de kommer att mörda mig. Och 3-4 månader senare blev hon mördad av sin far.
Shit.
Det var ett jättestor tragedi i Sverige som vi fortfarande har minnesstund för, just Fadime Sahindal, den modiga flicka.
Mm. Jag minns för alla.
Men det finns mycket att göra fortfarande. Våra politiker måste vara modigare.
Mm.
De ska inte tänka på att jag tappar mina väljare om jag pratar om den här ämnet, om till exempel flickor ska inte bära slöja i skolan.
Ja.
Jag tycker att vi sviker det svenska sekulära systemet i Sverige. I Sverige man får inte bära religiösa symboler i skolor, på förskolor, men man gör.
Mm.
Vi ser 3-åriga som bär slöja. Det ska bli förbjuden. Det ska bli förbjuden.
Men som avslutande fråga till dig, som vi brukar ställa till alla frågor, alla gäster. Vad har du för råd till samhället?
Samhället, vi tycker att de här förorterna som har skapats med tiden måste utrotas. Mm. Integrationen, de som bor i Sverige i 10-15 år, de har tappat bort hur man kan integrera sig i samhället. Vi måste hjälpa dem att komma ut i samhället, att träffa svenska. Etniska svenskar, inte bara från Iran eller Irak eller Syrien.
Mm.
De måste träffa svenskar för att bli en bättre medborgare. Att börja jobba, att bli som alla andra.
En del av samhället.
Mm.
Men vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Om jag kunde, ja. Då måste jag gå tillbaka till 26-27 år tillbaka.
Berätta.
Sen.
Mm.
Om
du kunde ändra något.
Ja, jag skulle varit modigare. Jag var inte tillräckligt modig.
Mm.
När jag hade problem med min exman, vilket han slog mig, misshandlade mig, kränkte mig, kontrollerade mig. Alltså han brände mina kjolar så han tyckte att de var för korta,
okay.
Det var för sexiga.
Mm.
Och jag förlorade mina kläder hela tiden. Men jag kämpade inte korrekt. Okay. Jag var tyst.
Du visste inte kanske hur man gör
det. Jag visste, men jag var rädd.
Vågade.
Jag var i ett främmande land, hade 3 barn. Han hade hjärntvättat barnen totalt emot mig.
Wow.
Att mamma är en hora, hon vill bara hora sig och gå ut.
Okay.
Och det var jättesvårt. Det var en väldigt stor dilemma mellan situationen, hur skulle jag klara mig. Och jag lämnade honom för kort tid, men det var ganska sent. Efter 8-9 år efter att jag kom till Sverige. Jag borde ha lämnat honom direkt när jag kom till Sverige. Men det gjorde jag inte. Och jag fick betala det här
priset. Tyvärr. Tack, stort tack för att du kom till oss. Och vi behöver dig att komma tillbaka och diskutera med dig hedersrelaterade våld eller brott.
Tack så mycket. Tack.
Tack. Idag har vi haft med oss Maria Rashidi. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.